Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss förenas i bön. Kom, huldaste förbarmare, som her dig in bland fåren, och led oss, arma syndare, till källorna och såren, till Sions berg och Sarons bet, där i en salig enighet, var trogen själ har trevnad. Amen. Sedan gammalt har den andra söndagen efter påsk kallats herdesöndagen. Den uppståndne frälsaren tar själv sig an sin jord och leder den på gröna betesmarker. Han känner fåren och kallar dem alla vid namn. Fåren känner sin herde och följer ingen annan. Den här bilden kan verka väldigt idyllisk. Och vi är ju kanske vana vid att tänka på bilden av herden som sitter med lammen i famnen. Och det allt är fridfullt. Och vi kan tänka på Beethovens pastoralsymfoni där han beskriver porlandet i en fridfull bäck en försommardag. Där tänker man sig hur fåren dricker och de är då beskyddade av en herde. Men om vi läser hur David berättar om sin herdesyssla när han möter Goliat, så får vi en annan bild av herdelivet där i Palestina. David talar om hur han har varit i strid med både björn och lejon när han vaktade får. Och hur han till och med handgripligen tog sig an dem och tog livet av dem. En väldig gärning för en pojke. Det var ett farligt yrke att vara fåraherde. Då Jesus i Johannes 10, herdekapitlet som vi redan har hört från och som predikotexten är från, då han längre fram i det här kapitlet talar om hur han ger sitt liv för fåren, så var det en verklig beskrivning av hur en herde kunde tvingas offra sig själv för att rädda livet för sina får. Och den här texten som vi hörde läsas redan från Johannes 10 talar både om tryggheten i den rätte herdens beskydd och om faran med de falska herdarna. Här finns både lag och evangelium. Texten riktar sig till två personkategorier. Både till herdarna och till fåren. Vi ska först tänka på det avsnitt som handlar om dem som har anförtrotts ett särskilt uppdrag att ha ansvar över Kristi jord, alltså herdarna. Och då ska vi konstatera att Jesus säger att en herde, en rätt herde, går in genom dörren. Vi ska lägga märke till herdens plats i de här orden som Jesus säger. Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde. Det här hör ihop med den bild som för åhörarna som lyssnar på Jesus måste ha varit fullständigt klar. Bilden av ängarna där det fanns olika fårajordar som sen fördes in till en inhägnad fårfållan till natten. Herden kom med sina får och det var ofta många jordar som använde samma fårfålla. Och där fanns en dörrvakt. Och herden kom med sina får och släppte in dem i fållan. Och när herden sen följande morgon kom för att söka sina får, så kommer han inte som tjuvarna tar sig in över staketet eller muren, utan han kommer genom dörren. Där ligger dörrvaktaren. Han låg ofta där och sov just i dörren under natten. Och dörrvaktaren, han känner herden och öppnar för honom. Så ropar herden på sina får, och han ropar ofta med namn. Och så hör fåren hans röst och så kommer de. Det är en härlig bild, det här. Men tjuvarna och rövarna försöker ta sig över inhägnaden för att röva bort något får. Och de kommer för att slakta och stjäla. De kommer inte genom dörren. Det här har också en djupare betydelse i andlig mening. För vi kan tänka oss att Jesus avsåg den heliga ande som dörrvaktare. Vem släpper han in och vem släpper han inte in? Ja, om det gäller herden, så är det så att en rätt herde också går genom dörren i Jesus. Han säger ju själv senare: jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Det här gäller också herden. Han är också själv köpt i Jesu ögon genom hans blod. Han är uppsökt och omvänd av Jesus. Han söker inte sin egen ära. Han ska inte arbeta för sin egen skull, utan han ska arbeta för sin herde, överherde. Jesus har gett honom ett uppdrag att vara herde för fåren. Och därför är det uppdraget ett uppdrag som går genom Jesus. Den som är kallad att föra fram Herrens evangelium, att vara herdar för Kristi jord, ska inte föra fram något eget budskap. Inte något som stiger upp ur det egna hjärtat. Inte människotankar. Då rövar man bort får från Kristus. Röva bort budskapet. Eller så är det som Jesus säger längre fram: en lejd herde flyr när han ser vargen komma. Men så heter det en annan sak här också. När han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. Det är en stor frestelse för en herde att följa efter fåren istället för att följa efter Jesus. Herden ska följa överherden. Han ska inte följa efter fåren. Han ska gå före fåren och visa vägen. Det är ju så att fåren kan vara lockade av världen och vill pröva på olika saker som verkar intressanta. Fåren tycker sig hitta andra stigar än de trygga som herden leder dem på. Och om herden börjar irra runt på de vägar som fåren söker upp, så då går det nog galet. Herden har sin plats, han går före jorden, och fåren har sin, de följer sin herde. Så snart herden börjar följa efter tidsandan, eller frågar efter hur människor tänker och talar om honom, då blir det farligt. Det är ingen skillnad om det är frågan om världens människor som kanske vill locka en herde att gå andra vägar än det som skriften visar, eller om det är herdens får, församlingsbor, de som lyssnar, som intalar herden någonting om honom själv eller sånt som hotar att ta blicken från Jesus. Det är risken att han prutar av på det budskap som han är satt att framföra. Antingen för att det inte ska väcka motstånd, eller för att det ska väcka gillande och han ska få beröm. Kanske han frestas att lämna bort ett och annat obekvämt ord om underordning, om etiska frågor, synd mot femte budet eller sjätte budet. Det är ju så vanligt i dagens värld att man prutar av eller förvanskar det här. Och istället försöker han tolka de obekväma ställena med en övergripande princip om kärlek, som han själv eller tidsandan har hittat på. Då blir det som Gud har förbjudit plötsligt tillåtet. Då blir det också meningslöst att tala om syndarnas förlåtelse. För vad är egentligen synd? Istället blir det syndarnas tillåtelse. Man vill inte tala om synd och dom, och det blir tal om att förverkliga sig själv och om hur vi ska få ett drägligt liv, istället för att ställa människan inför det allvarliga budskapet att vi en gång ska dö och sedan dömas. Det är nämligen så att den rätte herden inte alltid för sina får på den lättaste vägen. Den breda vägen leder till fördärvet, säger Jesus själv. Men den väg han leder oss på är ofta smal och törnbeströdd. Jesus säger ju till sina lärjungar: kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Och aposteln Paulus säger i brevet till Titus hur en herde ska uppträda. Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna. När fåren visar herden på hur mycket lättare den breda vägen är än den smala, kan han lätt frestas att låta dem få som de vill. Men då har herden svikit sin uppgift. Då blir följden att han stjäl och mördar. Han stjäl de får som frälsaren har köpt med sitt dyra blod och ger dem i djävulens hand. Tänk vilket ansvar den här uppgiften medför. Och det framgår också av den förmaning Paulus riktat till de äldste från Efesus i Apostlagärningarna 20, där han säger att han har inte undandragit sig att förkunna för dem allt Guds råd, och han har förmanat var och en under tårar under 3 års tid. Så tog sig Paulus ans herdeuppgiften. Därför säger också Jakob: mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Men uppdraget är också en ljuvlig uppgift. Det är den största tänkbara uppgift att få bära ut vittnesbördet om Guds kärlek och stå i hans tjänst. Därför är det en uppgift som vi får be om att Gud ska sända arbetare till. Väcka glädje och frimodighet att vara med i den tjänsten. Att följa efter Jesus. Gå före jorden. Sen ska vi se på fårens skyldighet. Det finns en här som vi redan har nämnt ett par gånger, och den går över allt annat. Fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst. Här händer det ännu en sån sak som lite påminner om lärjungarnas reaktion när Jesus hade uppstått. De förstod ingenting. De kom inte ihåg att Jesus hade undervisat om sin uppståndelse. De som lyssnar förstår inte vad Jesus säger. Ändå talar han så tydligt. Förr brukar man tala om att ha fåra öra. Ett sådant öra känner igen den rätte herderösten och märker om något går snett. Ett sånt öra får man genom att bli nära bekant med herden. Och här gäller det då överherden, den röst vi hör i Bibeln. Nu har det tyvärr blivit så att den pedagogik som gäller idag är helt annorlunda än den som Jesus använde och som man använde förr i tiden. Då lärde man sig mycket utantill. På Jesu tid var det så att man lärde sig allt utantill. Och vi kan vara övertygade om att Jesus kunde en stor del av skriften, Gamla testamentet, utantill. Kanske hela. Men idag ska eleverna själva söka reda på fakta och konstruera sina kunskaper. Det kallas konstruktivism det här i pedagogiken, och det är det som är allena rådande. Kom inte och säga att en lärare ska lära ut lärostoff eller att eleven ska lära in. Då är det gammalmodigt. Och ändå är det precis det vi behöver när vi går i Guds skola. Man har med det här slopat den gamla metoden att lära sig känna Jesu röst. Man läser inte Bibeln. Man läser inte utantill. Så att den helige ande har möjlighet att påminna och påminna och påminna var man rör sig och där man arbetar. Vad man har läst i skriften. Man vill inte sätta sig under Guds ord och låta det tala till en. Istället heter det att man ska ge information om olika tänkesätt och religioner. Och så ska man förväntas att själv dra sina slutsatser från ett andligt smörgåsbord. Den myndiga människan ska själv bestämma vad man får, vad man ska höra. Vi fick ett exempel på det här resonemanget i samband med fjolårets abortdebatt. Då sades det att man kan inte lägga fram för konfirmanderna färdiga svar, utan man ska ge dem olika synsätt och sen låta dem pröva så att de får bilda sig en egen uppfattning. Men det finns ett problem här. Ett stort problem. Vi är som får. Vi klarar inte oss på egen hand, har inte omdöme att välja det rätta. Jesaja säger, vi gick alla vilse så som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Och har ni sett fårskockar som är ute i terrängen så vet ni hur det är. Fåren har en benägenhet att irra, tappa bort sig. Därför måste de ha en herde som tar vara på dem. Och Jesus som är den gode herden berättar ju också att han rent av älskar varje får så att han lämnar de 99 av 100 i öknen för att söka efter det som är borttappat. Så söker han dem med att ropa dem vid deras namn, kalla dem vid deras namn, för han känner dem. Och det här är också en mycket stark framställning då han säger, de känner igen hans röst, och när han säger, jag känner mina får. För ordet känna är mycket starkare i de här språken vi använder i Bibeln, grundspråken, än vårt att känna. När vi tänker på att känna så är det kanske så att när vi går på torget så ser vi en bekant som vi känner. Och så kanske vi säger hej eller ropar på den här vännen. Det är vårt begrepp att känna. Men när Bibeln talar om att känna, då är det att ha en intim gemenskap med, att känna som sin egen. Det är därför som Bibeln i Gamla testamentet använder verbet känna när det gäller två äkta makars förening i det äktenskapliga samlivet för att avla barn. Då talas det om att känna. Och Gud använder ju också äktenskapet som en bild av sitt förhållande till sin församling. Så nära, så intimt. I den gammaltestamentliga texten som vi hörde från Hesekiel sägs att Herren tar sig an sina får som har varit skingrade. Guds fårskock är väldigt otacksam. Fåren springer sin väg och råkar allt för ofta illa ut. De har inte omdöme själva att pröva sig fram till den bästa vägen. Därför söker han upp dem, kommer till dem för att förbinda dem och för att stärka de svaga. Han för dem i bet och låter dem vila sig. Men då behöver fåren lyssna till honom och gå med honom. En främling följer det inte utan flyr bort från honom. Det här viktiga ordet att fly bort från falska herdar har blivit politiskt inkorrekt idag. Det ska man inte tala om, för då är man dömande. Men det här är ett ord som Jesus inskärper. Och då ska vi veta att om fåra örat inte är lyhört så hör det inte när det kommer en falsk röst. Då förstår man inte varför det varnas för en falsk profet. Om man har lärt sig känna Jesu röst, då hör man också när det inte är en sann herde. Vi behöver lära känna Jesu röst. Längre fram i Johannes 10 säger Jesus: mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Det här, det vill Jesus säga med att vi ska flitigt vara med honom. Och vi behöver göra det på många sätt, i vår egen bibelläsning, så att den inte är onött på hyllan, utan flitigt i användning. I husandakterna, som det är så viktigt att återställa ifall vi inte har sådana. Där varje familjefar har skyldighet att lära barn och husfolk Guds ord. Och vi behöver våra gemensamma sammankomster och gudstjänster. I en av våra sånger sjunger vi: många röster ska du höra som ej utgått från din Gud. Mången ton ska nå ditt öra av förakt för Herrens bud. Men den goda herderösten som du hör till livets vår, må den in till levnadshösten följa dig vart än du går. Också fåren gäller det här ordet: gå in genom dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Han ska gå in till Jesus, få föda av honom. Och så ska han få kraft och frimodighet att gå ut till sina medmänniskor med vittnesbördet om den gode herden. För det finns ju här också denna motpol: tjuven som kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Och vi behöver också varna och bli varnade tillsammans med våra medmänniskor. Vi behöver både ja och nej. Både löften och varningar, lag och evangelium. Och när det gäller löften har Jesus ett underbart sådant här, strax efter det vi just läste: jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå förlorade. Och slutet på vår text står, säger: jag har kommit för att de ska ha liv, ja, liv i överflöd. Liv i överflöd. Det här gäller det här livet. För den som inte har del i livet i Jesus har död och fördömelse, hur mycket vi än lever och till synes verkar må bra och ha ägodelar och rykte och namn om oss att leva gott. Nej, har vi inte del i Jesu liv så är det inget verkligt liv. Vi behöver därför också berätta för våra medmänniskor när vi går ut om detta som finns på andra sidan, tjuvarna och rövarna. Den ständiga tryggheten finns inte här på jorden, utan vi lever ständigt i fara att komma bort. Och att leva med Jesus betyder att vi är angripna av djävulen. Att leva med honom betyder att vi är i skottlinjen. Djävulen vill komma åt oss. Så är det också med dem som vi har kära, om de lever med Jesus. Och därför behöver vi denna negativa sida, att varna för tjuven.
Men om vi grips av vanmakt och ängslan inför allt ont som sker runt om oss, ja också i oss, i vårt eget kött, så ska vi också ta till oss just de här ljuvliga orden i slutet av kapitlet. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Tänk, så Jesus kan säga, hur går det här ihop med just det där tjuven? Hur tjuven försöker röva, och att vi inte har någon fullständig trygghet här i livet? Ja, igen handlar det om lag och evangelium. Lagen varnar oss så att vi inte tar lätt på farorna här i världen, så att vi ska fästa vår blick på Jesus. Evangeliet ger oss det klara, absoluta löftet att ingenting ska ta oss bort ifrån Jesus om vi förblir vid hans ord, om vi är med honom. I Kristus finns idel trygghet. I världen finns det ingen trygghet utanför Jesus. Och därför behöver vi dessa ord om herden, om hans käpp och hans stav. Och vi behöver varningarna och påminnelserna om att bevara, att stå kvar vid Jesu ord. O, så låt det dyra ordet följa dig vart än du går. Vid det himmelskt rika bordet kraft för vandringen du får. Ingen nöd och ingen lycka, ingenting på denna jord kan ur Herrens hand dig rycka om du blir vid hans ord. Amen.